Salah. Escape can Salah. Oh, that's brilliant from Mo Salah. And still, Salah. Oh, sensational!
Hej allihopa och välkomna tillbaka till FPL ikväll. Vi har precis varit med om en omgång 25, en dubbelomgång 25 där ja, den var mest fylld av skador, eller hur? Vi kände som så, Gustav.
Ja men verkligen, det blev inte mycket till dubbelomgång faktiskt. Av alla de dubbelspelarna man hade så ja, 2 av 5 för min del som spelade båda matcherna. Och det kan man ju inte vara jättenöjd med.
Nej, det var jag inte heller när jag såg att Jota och Darwin försvann ju i första halvlek egentligen i första Liverpool-matchen och sen så såg man vad Luis Diaz och Gakpo hittade på mot Luton där man, ja, det är såklart att det fanns potential till en hel del fler poäng och det fanns det även för Haaland tycker jag, som man trippelbindlade både du och jag, kunde bli lite tillmål där.
Ja, minst. XG'n framförallt i den första matchen var ju extrem faktiskt. Att han lämnar Chelsea-matchen mållös. Jag vet inte riktigt hur det gick till. Det var lite flashbacks för min del till trippelbinden på Haaland förra säsongen. Satt jag också triple captain Haaland i eventuellt säsongens första dubbelomgång. Definitivt Citys första dubbelomgång. Tror det var mot United och Spurs och sånt som de mötte. Och så gjorde han ett mål på de 2 matcherna totalt. Men inga bonus, så det var nog bara 24 poäng. Så att, han slog ju det här året i alla fall. Men samma känsla av frustration av att det inte hände något. Eller åtminstone att det inte blev några mål.
Nej, det kändes som att han skapade lite mer dock den här gången. Att han hade chanser,
ja,
betydligt
ja,
mer
absolut,
chanser.
Absolut.
Men ja, och för mig gick det förhållandevis bra ändå. Trots de här Jota, Darwin och Haaland-grejerna. Jag tog 98 poäng och gick alltså exakt från 300k till 200k i världen. Så att ja, klättra 100k placeringar ändå. Det är skönt att man gör det i en sån här omgång när man vet att det kommer vara många poäng som delas ut.
Du ska få höra på mig. Jag tog 89 poäng minus 4 på det. Men mina senaste omgångar har inte varit så spännande. Efter omgång 23 så låg jag på 96 000, plus 96 000 i världen. Tog mig upp med en stark grön pil i omgång 24 till 94 500. Och nu med en röd pil så är jag tillbaka på 95,8 tusen. Så att det händer ju absolut ingenting. Och ja, det är väl kanske inte hela världen så. Men när det känns som att alla andra i miniliga och så vidare stormar fram med gröna pilar så är det lite frustrerande att stå still.
Och på tal om skadeproblem så tog du in KDB för -4 som inte spelade den andra matchen. Så att, ja.
Fast jag ska dock säga att alternativet hade varit Ake in. Om jag skulle behålla Richarlison så hade jag bytt in Ake och bänkat en Arsenal-back i sådana fall. Så jag tror faktiskt att det liksom inte spelar någon roll egentligen vad jag gjorde för byte. Ungefär. Men såklart surt med KDB. Det bara hoppas att han dyker upp till spel mot Bournemouth. Så man får ut någonting av det bytet.
Och jag gjorde det otroliga roliga bytet och bytte ut Dubravka och in med Kelleher. Jag tappade 1 poäng där. Det var jobbigt. Ja. Men förhoppningsvis så kan Keller vara lite bättre framöver för att Alisson är borta till landslagsuppehållet i mars verkar som för Liverpool. Så att Keller kommer nog stå lite. Men vi kan ju börja prata lite chipstrategier för att det är ju inte så jättemånga vanliga omgångar nu som kommer komma. Det har ju varit dubbelomgång i 25an och sen så kommer nu en blank i 26an. Där jag är långt ifrån alla lagspelare, men hur tycker du man bör navigera de här omgångarna som kommer nu?
Ja, det är ju lite utmaningar som kommer här framöver. Framförallt kanske i och med omgång 29, som också kommer bli en större blankomgång, det vill säga det är färre lag som kommer spela. Och vi vet ju just nu inte riktigt vilka lag som kommer spela. Vi har 3 matcher som är bekräftade. Det är West Ham, Aston Villa, Fulham, Tottenham och Burnley, Brentford. Som vi vet nu kommer spela i omgång 29. Men sen finns det ju då såklart vissa andra matcher som skulle kunna bli av, inte bli inställda. Det hänger ju på FA Cup-resultaten. Man kan ju gissa sig fram ungefär till vilka matcher som sannolikt kommer bli av. Till exempel om vi nu utgår från Ben Krellins beräkningar så Så har vi Brighton, Manchester City, den matchen gör 29, har en chans på 93% ungefär att ställas in eller skjutas upp den matchen. Så då, där kan man räkna med att de lagen kommer blanka. Men grejen är så här att det hänger på FA Cup-resultaten och de kommer vi få mellan omgång 26 och omgång 27. Så inför omgång 27 så vet vi hur omgång 29 ser ut, vilka lag som spelar. Och det är ju trots allt ändå så att det är, fotboll är, det är svårt att förutse, och det är ändå ganska troligt att det kommer någon skräll i FA-cupen. Vi har ingen aning om vilken match det kommer bli, men det är ändå, jag skulle ändå säga att det är ganska troligt att något storlag kommer till. Det skulle kunna vara Chelsea som förlorar mot Leeds till exempel, eller något sånt. Och det räcker med en sån skräll för att kasta om allt egentligen för omgång 29 och för hur man ska planera framåt i FPL. Så därför är det lite svårt att göra den avvägningen redan denna veckan, i och med att det är så viktigt det som händer mellan omgång 26 och omgång 27.
Ja, men precis. Och eftersom det är så många svaga lag, får man ändå säga, förutom Spurs då kanske, som spelar, som vi vet spelar i 29 just nu. Så om en Chelsea eller Manchester United skulle bli klara med ganska bra matcher i 29, då vill man ju nästan trippla upp på den omgången, eftersom det är typ ingen annan som har en match då. Så att, det är såklart att det skulle ändra ganska mycket om det blev en om det blev en skräll där. Beroende på vilken det är också.
Så därför tycker jag att man måste ändå vara öppen för att de resultaten, framförallt i FA-cupen, som påverkar hur spelschemat kommer att se ut framöver, gör också att man inte 100% kan bestämma sig för en chipstrategi just nu. Utan det skulle kunna bli så, alltså beroende på vad som händer, så skulle det kunna bli så att det kommer vara jättepopulärt att dra wildcard redan om 27. Alltså det är säkert en del som kommer göra det ändå, men det skulle kunna vara så om man inte känner sig nöjd med sitt lag och ser helt plötsligt att men det är inte så svårt att ta sig igenom om 29. Så vill man dra wildcardet redan om 27. Och i sådana fall så förändrar ju det vad man borde ha gjort, så att säga, denna veckan. Då kan man skulle gått all in med sina byten på kortsiktiga satsningar. Bytt in Wolves-spelare hemma mot Sheffield United till exempel. Eller så blir det så att okej, men jag vill spara mina chips och spara wildcard, spara free hit och så vidare. Och bygga mot omgång 29. Och är det det man utgår ifrån just nu, så är det ju spelare som har en match i omgång 26 och som har en antingen helst en garanterad match i omgång 29, men det skulle också kunna vara en ganska trolig match i omgång 29, typ Nottingham Forest. Så är det ju spelare från den typen av lag som man ska plocka in just nu.
Ja, och det känns svårt eftersom det känns verkligen inte som att man kommer få liksom en perfekt lösning, utan du kommer ju vara tvungen att kompensera på något sätt. Antingen då att du tar in spelaren här omgången som du sen wildcardar ut, eller ja, det kan vara lite olika. Det kan vara svårt att veta vad man ska göra, och det känns så här, du ska ha väldigt mycket tur om du ska träffa rätt i den här chipstrategin. Så att ja, vi får se helt enkelt nästa omgång framförallt. Ska jag säga.
Ja, och frågan egentligen är väl hur mycket man ska, inför omgång 26, hur mycket ska man bry sig om omgång 29 och vad som händer eller inte händer i den omgången? Och hur mycket ska man kolla på, okej, men den här spelaren har en bra match nu omgång 26, har kanske till och med bra match omgång 27 och omgång 28, men kommer med stor sannolikhet inte att spela omgång 29. Är den spelaren då, är det då en bra idé att plocka in den spelaren? Liksom, hur ska man väga potentialen på kort sikt jämfört med vad som händer i omgång 29.
Ja, det är svårt. Alltså det är såklart att 29 kommer att vara viktig, men man vill ju inte heller missa ut på poäng som till exempel, det känns lite Richarlison-aktigt, att man kollar på blanken om fyra omgångar och sen så tar man inte in spelaren som är väldigt i form och gör poäng just nu. Så att, ja, det är svårt.
Ja, nej, men så är det, och därför är det väl för mig i alla fall så att om man känner att man står och väljer mellan två alternativ som är väldigt jämna, när man har svårt att bestämma sig, och en av dem har en match omgång 29, ja, men då går man på den spelaren. Men man kanske inte ska byta in en spelare som har en match omgång 29 bara för att han har en match omgång 29, om man tycker att det finns ett annat alternativ som är betydligt bättre. Och där man verkligen känner att det är en spelare man vill ha på kort sikt. För att, som du säger, det skulle mycket väl kunna vara så att den spelaren som man ser är bättre på kort sikt också tar en massa poäng de här kommande omgångarna. Och så sitter man där med en spelare som man egentligen inte vill ha och väntar på en match för omgång 29 som mycket väl skulle kunna bli en blank eller vad som helst.
Ja,
En
precis.
blank som i att spela en blanka då, inte att lagets match. Liksom.
Nej. Ska vi gå vidare till lite spelare då och kolla på inför nästa omgång? Och
ja, absolut.
När det gäller målakter så är det väl det är väl ändå, man vill ändå nämna några målakter i och med att Alisson är skadad, och det är väl ändå några som ska sälja honom kanske. Han har 114 000 byten ut den här omgången. Om du hade Alisson, vem skulle du ta in då?
Om jag hade Alisson och hade en backup-målvakt som har en match den här veckan, så hade jag inte gjort det bytet överhuvudtaget, tror jag. Då hade jag låtit den spelaren stå och prioriterat andra grejer. Om man inte har någon målvakt alls, ja, då är det ju, då hade jag i sådana fall, såklart beroende på vad man vill göra i omgång 29, men för de allra flesta så hade jag kollat mot målvakter från lag som spelar både i omgång 26 och omgång 29. Så att man, för på målvaktspositionen så ser jag inte att det finns något så riktigt, riktigt bra alternativ på kort sikt som man ska gå på stället, utan det är bättre att gå för säkerheten. Så det skulle kunna vara, ja, det skulle kunna vara Ariola, men West Ham imponerar ju inte direkt. Martinez i Villa, Fläcken, Brentford. Det finns ju några alternativ.
Ja, jag tänkte nämna honom, men jag känns som jag inte borde göra det efter säsongstarten med honom. Men ja, det är väl det om målakt egentligen. Sen rör vi oss vidare till backar, och ja, när det gäller backar som spelar i både omgång 26 och 29 så är ju inte utbudet jättestort. Det är ju typ Villa backar och kanske Brentford, typ Reguilón och Pau Torres. Ja, ska man då lägga liksom en minus 4 för att ta in dem? Hur känner du?
Jag bytte in Reguilón förra omgången för att ha råd med KDB. Och det var ju eftersom han spelade både omgång 26 och omgång 29. Och jag är nöjd med det. Det är en spelare som kommer hålla någon nolla här och där. Även om jag inte har så här superstora förväntningar på Brentford där kanske. Men också framförallt kanske kommer leverera assist framåt. Så jag sitter nöjd med Reguilón. Men alltså väldigt, väldigt få backar som jag tycker är värda minuspoäng. Och knappt att det är värt byte om man... Har man 10 spelare och verkligen vill ha en 11, ja, men då kan man göra ett backbyte. Men annars så, jag tycker inte det är hela världen om man skickar ut 10 man och bara spelar en tvåbackslinje. För att vi har, alltså man kollar på lagen. Återigen som spelar både om 26 och 29. West Ham, Villa, Fulham, Burnley, Brentford. Alltså, hur många poäng kommer du från de backarna där?
Nej, den här säsongen är det ju noll egentligen när det gäller att hålla nollor, som speciellt för de där typen av lagen. Det är ju egentligen bara Arsenal och Manchester City börjar hålla några nollor nu, men det är inte, ja, man får inte många nollor på sina backar.
Nej, exakt. Så jag är inte helt övertygad om att man måste göra backbyte, men ska man ändå bolla upp lite alternativ så Pau Torres kanske på en Villa, om man tror på Villas defensiv, är ändå på pappret det bästa laget av de lagen som spelar både omgång 26 och omgång 29. Så det är en spelare man hade kunnat titta mot. Annars kanske det är Reguilón. Men som sagt, jag är inte övertygad om att det är ett byte man måste göra denna vecka.
Och vi, ja, vad jag ser i alla fall så är ju Alex Moreno och Cash lite mer populära än Pau Torres. Men om jag hade valt någon att vilja försvara, definitivt varit Pau Torres baserat på att han, ja, det är givet att han startar varje match när han är frisk. Det kan man inte säga om Alex Moreno när Ding är tillbaka, eller Cash när Diego Carlos eller Konsa är tillbaka. Så,
Nej, och det är ju, alltså, i just blank-omgångar så är det ju verkligen spelare som, vill man verkligen ha spelare som man vet spelar. Det är så tråkigt att byta in en spelare bara för att ha en match i omgång 29, och sen så blir han ändå bänkad i omgång 29 för att det finns andra alternativ och det är finns en rotationsrisk som man kanske borde sett komma. Så då tycker jag absolut att man ska gå på de spelarna som är säkrare speltidsmässigt, även om de kanske inte är lika offensiva.
Sen vill jag säga att Pedro Porro har ju nästan en halv miljon alltså byten ut just nu. Det känns ju som att man borde ändå kunna behålla han, eftersom man visste att han blankade den här omgången, om man hade kvar honom från den förra, när han då inte spelade. Så att, Ja, vi får ju vänta på lite nyhetsuppdatering där, men om han inte spelar omgång 27 till exempel, när kanske folk behöver honom, så kanske man ska byta till en Saliba eller någon, men ja, jag vet inte.
Rent generellt, hur ser du på vilka spelare man ska, alltså om man sitter med en hel del spelare som blankar, vilka spelare är det man ska offra i sådana fall? Vi har ju Spurs-spelarna Porro, Richarlison, Palmer och sen Liverpool och såklart Jota, Nunez, van Dijk kanske. Hur, liksom, vilka spelare hade du kunnat leva med att offra så att säga den här veckan och vilka spelare vill du gärna behålla för kommande omgång?
Jag vill nog helst behålla Spurs-spelarna för att Spurs-spelarna kommer vara de som är viktigast att ha i omgång 29, tror jag. Det är de som gör flest poäng och de som har bäst match egentligen. Men jag börjar ju fundera lite på att byta ut Palmer faktiskt. Det är ju mest för att han blankar i 26an och förmodligen i 29an. Det har ju du redan bytt ut honom för, så att ja, det är Palmer just nu skulle jag kolla, och sen såklart Liverpool-spelarna som han förmodligen tog in. Darwin, Jota, någon Trent för den delen. Så ja, det är de jag skulle kolla mot och byta ut. Snarare än Spurs-spelarna.
Jag hade nog hellre, jag håller med dig om Spurs såklart, att det är de spelarna som man helst behåller i och med den bra matchen då i omgång 29 mot Fulham. Men jag hade ju inte gärna velat sälja Palmer nu faktiskt. Om man, åtminstone om man jämför med typ Nunez ut mot Solanke så är det ett byte som jag hellre hade gjort. Man kollar på Chelseas schema omgång 27, omgång 28, Brentford borta, Newcastle hemma. Alltså, det är klart att man kan vara utan Palmer i de matcherna, men det är faktiskt två ganska bra matcher från ett offensivt perspektiv. Och även om det inte är givet på något sätt att Chelsea kommer vinna de här matcherna så ser jag ändå potential för Palmer här. Och jag tror inte att ägandeskapet kommer vara så där extremt högt, åtminstone bland de allra mest aktiva lagen. Jag tror att det är en hel del som har sålt antingen omgång 24, omgång 25 eller säljer nu. Så min känsla och om man kollar på matcherna är att man kan sitta rätt fint på Palmer just i omgång 27 och omgång 28. Och som sagt, inte helt garanterat att han blankar i omgång 29 heller. Så har man lite tur så får man ju i sådana fall Palmer för 27, 28 och 29. Men framför allt då omgång 27 och omgång 28, jag tycker att matcherna är rätt bra.
Ja, men oavsett om man får 29 så är det Arsenal borta. Så
Ja.
det är inte, det är ingen supermatch, men ja, vi kan gå vidare till mittfältare och börja prata lite om Palmer, för jag har funderat lite på om jag ska byta ut han för Wang för en minus 4. Men för att jag tänker att Wang har ju en match den här omgången, Sheffield United hemma och sen Newcastle borta och Fulham hemma kommande tre, och sen har en lite större chans till en match i 29 också med Bournemouth femma. Så att, än vad Palmer har just nu. Så att man får en extra match där, och det är Sheffield United hemma också. Det är kanske värt en minus 4. Men ja, Palmer är ju ruggigt bra. Det måste man ju verkligen säga. Så att ja, det är lite svårt. Jag är inte bestämt med där. Men Wang är ju en spelare som många kollar mot, trots att han inte har någon match förmodligen i 29. Men det kanske är Sheffield United hemma som lockar ganska mycket, och att han förmodligen lär ta straffar nu när Cunha är skadad.
Jag tänkte precis fråga dig, vad är det som, om du ska sälja in Wang, vad är det som gör att du funderar på att byta in honom just för, alltså för en minus fyra också, det är inte kanske den typen av spelare som man i normala fall tar minus för.
Nej, men precis. Och det är ju delvis schemat. Sheffield United, Newcastle, Fulham är ju riktigt, riktigt bra. Newcastle tänker man vanligtvis inte är så bra match, men vi vet ju nu hur dåliga Newcastle har varit bakåt. Det finns ju ytor där. Och ja, det är väl egentligen att han spelar längst fram nu när Cunha är borta. Ja, tar straffar. Har varit bra. Han har gjort 10 mål den här säsongen. Han har ju varit bra. Och han är ju faktiskt en ganska bra avslutare, måste man säga. Han har gjort det bra. Han har ju gått lite under radarn hela säsongen. Man har alltså aldrig riktigt haft något läge att ta in honom, känner jag. Men nu kanske det är läge med det här schemat som de har, och kanske Bournemouth femma i 29. Det är ganska, ganska otänkbart, men jag tror det är lite större chans än att Chelsea spelar match.
Det är ju, Wang är väl egentligen ett perfekt exempel på spelare som man vill ha på kort sikt, men som kanske inte är optimal. Om man kollar på blankomgången då. Det ska dock sägas med just den matchen i omgång 29, där Wolves då egentligen ska möta Bournemouth. Ben Krellin har den då baserat på oddsen i FA-cupen som en 85% sannolikhet att den matchen kommer bli en blank. Men Wolves möter Brighton och Bournemouth möter Leicester i FA-cupen. Och det som krävs för att den här matchen ska vara kvar i omgång 29 är att Brighton slår ut Wolves och att Leicester slår ut Bournemouth. Och jag tror att båda de ska hända, den sannolikheten kanske inte är så hög. Men det, alltså, om man kollar på dem en och en, Brighton kan absolut slå ut Wolves och Leicester skulle ju kunna slå ut Bournemouth. Så det är inte omöjligt att man har lite tur och får matchen Wolves-Bournemouth i omgång 29. Och vilket i sådana fall skulle göra Wang till ja, en riktigt, riktigt bra spelare att ta in. Då har jag egentligen inga invändningar alls. Men problemet är att man inte kan räkna med den matchen i omgång 29. Då måste man ju göra en avvägning. Tycker jag att potentialen är så stor och så hög på kort sikt att jag måste ha Wang nu? Eller ska jag gå på en spelare som spelar i omgång 29 garanterat?
Ja, nej, så är det. Och Leicester är ganska bra. Alltså, man har inte superkoll på Championship, men de gör ju det riktigt, riktigt bra i den ligan, så att de kan absolut slå Bournemouth, tror jag. Men ja, det är väl han som är den mest populära. Det roliga är ju att den näst mest inbytte mittfältare med 230 000 inbytningar är ju Salah. Med skadad och blank har du dessutom den här omgången. Vad gör folk?
Ja, vad gör folk? Det är en bra fråga. Min känsla är ju att det här inte är den typen av managers som man konkurrerar med i overall-ställningarna och definitivt inte den typen av managers som lyssnar på det här. Men kul att se fortfarande, tycker jag, att det finns folk som spelar spelet så impulsivt som att plocka in Salah, antar jag då, när man såg att han hoppade in och gjorde mål och kände att nu vill jag ha Salah i laget utan att kolla på vilka matcher som kommer.
Och om vi kollar mot mittfältare som både spelar i 26an och 29an så är det ju ja, Aston Villa och West Ham framför allt som man kollar på. Ja, även till viss del så finns ju ändå chans att Nottingham Forest, de har en ganska bra chans att spela i 29an. Det är ju då om de förlorar mot Manchester United i kuppen, vilket jag tror att de kommer göra, så spelar ju de mot Luton varje gång i 29. Det är en ganska bra match. Så att det finns ju kanske alternativ där också i Elanga. Hade varit lite kul att äga.
Absolut. Sen, vad tycker du om Forests schema på innan omgång 29 i sådana fall? Aston Villa borta, Liverpool hemma och Brighton borta. Alltså, man kollar matcherna och kollar vilka färger de har i FPLs spelschema, så att säga. Så känns det kanske inte så jättebra matcher, men jag tänker ändå att det är lag som Forest ska kunna kontra mot.
Ja, men framförallt Villa tycker jag. Villa står ju högt, även fast de kanske inte alltid kan det, känns det som. De släpper in en hel del mål, men ja, det känns som det borde passa en spelare som Elanga faktiskt. Villa och ja, framförallt Luton. Luton såg vi ju igår, alltså shit, det skulle bli betydligt mer. Efter 20 minuter hade Luis Diaz typ tre frilägen, så att Luton pressar väldigt, väldigt högt och det kanske man kan utnyttja genom Elanga här. Men ja, jag tycker väl att Aston Villa mittfältarna kanske ändå sticker ut lite för mig. Då är det ju framförallt Douglas Luiz och Bailey som folk kollar mot. Jag kollar lite också mot Jacob Ramsey, men jag tror inte att jag kommer röra honom. Jag tycker att han har sett ganska bra ut, men och han kommer förmodligen få mer minuter än vad Bailey kommer få de här matcherna. Men det är nog Douglas Luiz och Bailey som man ändå kollar mot.
Och om du står och väljer i det då mellan Douglas Luiz och Bailey, vad skulle du säga är de största fördelarna för SPT? Douglas Luiz är ganska uppenbar att det är ju att han slår straffarna.
Ja, men Douglas Luiz slår ju straffar, slår hörnor och tar väldigt mycket bonus när han gör alltså en när han gör en ass eller ett mål. Det måste man ju säga. Han har tagit det är bara Salah och Gross som har tagit mer bonus den här säsongen än Douglas Luiz. Vilket är imponerande. Och Bailey är inte alls på den nivån. Jag tror Douglas Luiz har 22 bonuspoäng och Bailey har 6, tror jag, eller någonting, den här säsongen. Så att det är ändå skillnad i det. Men Bailey är ju klart offensivare från öppet spel och det är oftast han som hittar de här snett in och bakåt till just Watkins som alla kommer ha. De här framöver. Så att det är såklart att Bailey kan göra väldigt bra ifrån sig också, men han har ju Diaby som verkar bara kunna spela på högerkanten, som jag förstår det. De verkar ju byta med varandra ofta, och det är därför Bailey får, ja men säg, jag tror han kommer få runt 70-75 matcher, men det är lite jobbigt att Europa börjar för Aston Villa också. Kanske blir det lite mindre speltid på Bailey än vad han har fått de här senaste matcherna.
Ja, så som jag spelar så föredrar jag Douglas Luiz. Det känns tryggare, säkrare och så får man helt enkelt hoppas på lite straffar. Men ja, det är rätt jämnt faktiskt i och med att Baileys höjd är så pass hög när han spelar. Sen är ju problemet, som du säger, speltid. Och kan man lita på att han kommer få tillräckligt med minuter? Jag är lite tveksam. Men om man känner för en chansning på en, man får väl ändå säga att det är en roligare spelare. Om båda är på planen så är det ju roligare att kolla på Villamatchen när man har Bailey i laget än när man har Douglas Luiz i laget. Men tycker jag att det är lite tryggare, lite säkrare med Douglas Luiz och jag värderar ju straffar ganska högt när vi spelar det här spelet. Och av den anledningen så tycker jag att Douglas Luiz är ett lite bättre.
Ja, straffar och 90 minuter är ofta en bra kombo i FPL. Det får man verkligen säga. Och kollar man någonting åt West Ham, för att de ser ju inte bra ut just nu. Samtidigt är det Brentford hemma, Everton borta, Burnley hemma, Villa hemma. De spelar både 29 och 26 och har ju väldigt bra schema. Ja, och sen Newcastle borta i 30, inte heller så dåligt. Tror du de kan komma tillbaka till form med Paketa när han är tillbaka?
Det är klart de kan och det är svårt för man kollar på Jared Bowen som man ju tänker det borde vara ett klockrent val ju, i och med att de har bra schema och spelar både omgång 26 och omgång 29. Men sen kollar man på Bowen, han har visserligen gjort 11 mål den här säsongen men han gjorde senast mål i omgång 18. 7 raka matcher är det väl mållöst och 6 raka blanks, helt enkelt varken mål eller assist. Och med ganska risiga underliggande siffror i de matcherna också. Så det trendar ju verkligen åt helt fel håll. Och ja, nej, då måste man ha väldigt stor tillit till West Hams förmåga att vända på det här för att man ska hoppa på just nu. Och så som det har sett ut den senaste tiden så är jag lite tveksam där faktiskt. Jag tycker att det finns bättre alternativ i och med att Bowen inte tar straffarna heller. Hade han gjort det så absolut, men ja, jag jämför vi Bowen med Aston Villa mittfältarna och kanske framförallt Douglas Luiz då, så tycker jag att Douglas Luiz är bättre och jag tycker nog även faktiskt att Wang är ett bättre val även fast han inte spelar inte har en garanterad match från 29.
Hur tänker du till sist kring United mittfältare då? För de har ju ändå, det kanske är lite mer alltså rimligt att de har en match i 29 än många andra lag, för att de kan ju förlora mot Nottingham Forest. Det är inte, ja, vi vet ju United, de är ojämna, så att de kan ju förlora, och då i så fall har de ju, ja, ganska bra med Fulham hemma, och sen är det också City borta, men sen är det Everton hemma och just Sheffield United hemma i 29. Det är ju den som är stora matchen om de går vidare. Om de går vidare, då tror jag att vi kommer se väldigt många free hit i 29.
Alltså, det är lite irriterande med City borta i omgång 27. Hade de haft 3 bra matcher innan 29 och sen då en liten chans att de spelar i omgång 29, då hade jag kunnat köpa det mer att plocka in, ja, säg, Garnacho nu till exempel. Men, alltså, nu får man ju då utgå från att de inte spelar i omgång 29, måste vi någonstans göra. Och då hamnar ju Garnacho, om det är honom vi tar som exempel, i samma kategori som Wang. Och väldigt likt pris och så vidare också. Och då tycker jag att han får svårt att hävda sig i den jämförelsen faktiskt mot Wang. Som har bättre schema och med största sannolikhet tar straffarna för Wolves. Så ja, det är inte helt fel som en differential. Och samma gäller väl för Höjlund om vi ska prata anfallare. Men det med tanke på att den City-matchen är där och att det finns så stora tvivel kring omgång 29 så är det inte helt optimalt att spela så styck.
Och sen kan vi ju till sist nämna att ja, vi tar väl Wang före Neto. baserat på straffar och att han spelar lite mer central kanske och är lite mer målfarlig än Neto, kanske är playmaken där.
Exakt, han är ju mer målfarlig och det är det som gör att jag i alla fall tycker att han är ett bättre val, och det är väl den anledningen som de flesta utgår från också. Det är mer målfarlig och tar straffar. Men med det sagt så är Neto också ett jättebra val om man är intresserad av Wolves-spelare. Och om man antar att de flesta som byter in Wolves-spelare kommer gå på Wang, så kan man ju sticka ut lite med Neto. Och det är ju en riktigt, riktigt bra fotbollsspelare som har en... han är tillräckligt bra för att göra 1+1 i vilken match som helst egentligen. Så man skulle kunna byta in honom och hoppas på att man har lite tur där.
Och så måste vi nämna KDB också, tycker jag. För att han, ja, han är ju lite halvskadad verkar som. Men ja, det kan man försöka vänta på early team nu kanske innan den matchen. Det kanske kommer. Det är ju inte den första matchen, men det kanske kommer ändå. De brukar ju läcka lite tidigare City. Älverna. Och jag antar att om han startar så behåller man, om han sitter bänk, vad gör man då?
Om han sitter bänk så hade jag kunnat tänka mig att behålla ändå, för att det inte finns sådär supermånga jättebra alternativ kanske. Och får man bara 20-30 minuter av KDB borta mot Bournemouth så är det kanon. Problemet är ju om man då inte spelar alls såklart, då vill man inte betala, vad kostar, nästan 11 miljoner för Kevin De Bruyne. Så ja, det är irriterande, det, hela den situationen. Men väldigt svårt att säga någonting innan man vet. Alltså det är ett beslut som man kommer behöva ta på lördag. I de allra flesta scenarierna så tror jag att man kommer behålla honom och hoppas på att han åtminstone hoppar in. Och sen eventuellt titta mot att sälja honom i omgång 27 för Son till exempel, som har bra schema då. Men i och med att Tottenham inte har någon match den här omgången så är jag... Ja, lutar jag nog åt att behålla KDB även om han skulle sitta med.
Så kan väl gå vidare till anfallare tycker jag, och vi kan börja med att nämna att Höjlund är den klart mest inbytta anfallaren. Jag förstår inte riktigt hur man kan byta in Höjlund före Solanke just nu. Om jag kollar på matcherna, visst, alltså det är Fulham hemma, men sen är det City borta. Och sen är det då Everton hemma igen och kanske Sheffield United hemma, det vet vi inte. Medan Solanke har ju såklart City hemma, inte lika lätt. Men sen är det Burnley borta och sen Sheffield United hemma och Luton hemma i en dubbel i 28. Jag tycker att man måste prioritera Solanke före Höjlund nu.
Absolut, en anledning som jag kan se är att man planerar då wildcard i omgång 27. Och då är det ju perfekt att plocka in Höjlund. Med att just den här omgången så tar ju alla Höjlund före Solanke om man får välja. Men i och med att Solanke är en spelare som man kommer byta in i omgång 27 eller omgång 28 ändå, så är det lika bra att göra det bytet denna veckan. Så det tycker jag, är det något byte man ska göra när man byter ut blankspelare, så tycker jag att det är Darwin till Solanke faktiskt. För att det, som sagt, det är ett byte som man kommer, så länge Solanke inte skadar sig så kommer alla göra det bytet. Definitivt till omgång 28, kanske redan till omgång 27. Och ja, det är lika bra att göra det redan nu. Solanke skulle ju kunna göra någonting mot City. Det är inte så att City håller nollan varje match, utan de har ju en förmåga att släppa in mål då och då också. Så att det är klart att det inte är en så rolig match City hemma den här veckan för Solanke. Men kollar man bara omgång 27 och omgång 28 också, så ja, det är inte fel att byta in honom den här veckan.
Nej, det är väl typ... Det kan prata om. Det är kanske om man då inte har, om man inte har Watkins eller Solanke. Vem skulle du ta in då?
Ja, men då tycker jag att man tar Watkins denna omgången och Solanke nästa i så fall. I och med att det är Nottingham Forest hemma på Watkins.
Ja, men det låter rimligt. Mer än så tycker jag inte vi riktigt har på anfallare den här omgången. Det är ganska lätt.
Nej, alltså det kommer ju vara Haaland, Watkins, Solanke för de allra flesta i några omgångar nu. Och det är väldigt, väldigt svårt att argumentera för att man ska bryta upp den trion. Tony såklart spelar också i omgång 26 och omgång 29. Det är en spelare som man kan tänka sig kommer göra en del mål, men ändå svårt att argumentera för att man ska ha honom före Solanke eller Watkins.
Ja, men så är det. Och kanske att ja, några omgångar in att det är typ Morris eller Adebayo istället för Haaland sen. Vi får se hur landskapet blir då i FPL. Men Ja, vi kan prata lite om våra egna, eller om vi kan börja om kapitelsbindeln, för den är helt lätt tycker jag den här omgången. Det finns ändå Saka som möter Newcastle hemma. Det är såklart att Haaland mot Bournemouth borta är väldigt, väldigt bra, men Saka är i bra form och Newcastle hemma i, ja, Newcastle på bortaplan försvarsmässigt är ju riktigt, riktigt dåligt.
Ja, det är faktiskt lite, alltså det är väldigt lätt att säga, ja, men Haaland möter Bournemouth, så de måste binna sitta där. Och det är ju där den kommer sitta för de allra flesta. Det är ju det säkra valet och det kommer vara högsta ägandeskap på honom. Men Saka, väldigt, väldigt bra underliggande siffror, jättebra form nu också. Och EU, Newcastle hemma är en riktigt bra match. Arsenal är klara favoriter här och borde göra 2-3 mål. Alltså, jag kan inte påstå att det är fel att binda Saka den här veckan. I och med att han är en mittfältare och får poäng om de skulle hålla nollan, får extra poäng för mål och så vidare. Dock får man väl ha med sig att han har bytts ut ganska tidigt i, eller ganska tidigt, han har bytts ut i de 3 senaste matcherna och bara spelat 68, 66, 78 minuter. Man vill ju helst ha 90 minuter av Saka för att man ska känna sig lite mer trygg med att binda honom före Haaland, när Haaland ändå har en så pass bra match.
Ja, man kommer ihåg vad Salah gjorde mot Newcastle hemma, i alla fall jag som inte bindlade honom. Kommer ihåg att, ja, vad blev det, upp mot 7 XG eller någonting för Newcastle som de släppte på bortaplan. Det var ju bland det sjuka man har sett. Så att kanske att Arsenal kan göra någonting liknande. De är ju i alla fall i samma, ja, samma kvalitetsmässigt i alla fall, offensivt, som Liverpool de senaste matcherna. Shit vad Arsenal kör på, förutom de mot Porto borta i Champions League kanske. Men ja, för mig när det gäller mitt eget lag så kommer jag, har redan gjort ett byte kan jag säga. Jag gjorde det på bussen hem idag och det var Darwin till Solanke. För att Darwin kanske går ner i pris i natt. Så att då kände jag vet att jag kommer göra det bytet. Det är helt givet för mig. Så att det är redan gjort. Sen så har jag då kvar Jota som kommer ju bytas ut såklart eftersom han är borta i månader. Och det kommer ju då förmodligen bli mot Douglas Luiz. Bara för att jag behöver en spelare i 26an och i 29an. Som jag då, ja, då kollar jag mot Douglas Luiz och ja, lite för det som vi argumenterade om innan. Så, ja. Och sen så kollar jag mot Palmer till Wang. Det är typ det jag kollar på. Minus 8 kan det bli.
Ja, jag har ju faktiskt redan 11 spelare som spelar, så att jag skulle kunna spara och byta. Jag funderar lite på att göra Darwin till Solanke och bänka Charlie Taylor, i och med att Solanke förmodligen är bättre än Taylor denna veckan och sen vill man ha honom på längre sikt. Så blir det något byte så blir det det, men som sagt, jag har 11 spelare så skulle mycket väl kunna spara bytet också.
Bra, då får vi tacka för idag och att ni har lyssnat. Ha det så bra allihopa. Hej då!